God morgon. I ordet, i Bibeln, finns insprängda ganska så sällsamma överensstämmelser mellan olika, om vi säger, profetiska syner, uppenbarelser. Jag tänkte titta på ett exempel här nu. Och vi kan gå till, vi känner till Daniels bok. Nu förutsätter jag att jag talar till en och annan bibelläsare. Och Daniels bok innehåller ju ett antal syner. En av de mer kanske som man brukar påminna om, det är ju synen i det sjunde kapitlet. Daniels bokens sjunde kapitel. Där vi har synen om de fyra djuren. Jag läser några verser från Daniels bokens sjunde kapitel. Ifrån början. I den babyloniske konungen Belsassars första regeringsår hade Daniel en dröm. Och såg en syn på sitt läger. Sedan tecknade han upp drömmen och meddelade huvudsumman av dess innehåll. Detta är Daniels berättelse. Jag hade en syn om natten och såg i den hur himmelens fyra vindar stormade fram mot det stora havet. Och fyra stora djur steg upp ur havet, det ena icke likt det andra. Det första liknade ett lejon, men det hade vingar så som en örn. Medan jag ännu såg härpå, rycktes vingarna av djuret och det restes upp från jorden så att det blev ställt på två fötter. Så som en människa och ett mänskligt hjärta blev givet åt det. Sedan fick jag se ännu ett djur, det andra i ordningen. Det var likt en björn och det reste upp sin ena sida och det hade tre revben i sitt gap mellan tänderna. Och till det djuret blev så sagt, stå upp och sluka mycket kött. Därefter fick jag se ett annat djur som liknade en panter, men på sina sidor hade det fyra fågelvingar. Och djuret hade fyra huvuden och välde blev givet åt det. Därefter fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur. Övermåttan förskräckligt, fruktansvärt och starkt. Det hade stora tänder av järn. Det uppslukade och krossade och vad som blev kvar trampade det under fötterna. Det var olikt alla de förra djuren och hade 10 horn. Synen slutar inte med det här, den fortsätter och Daniel får anledning att ställa frågor till ett himmelskt sändebud som befinner sig där. Och han får svar då, sammanfattningsvis, han ställer frågan, vad betyder det? Ja, 17 versen står det, de fyra stora djuren betyder att fyra konungar ska uppstå på jorden. Och det här är ju också någonting som Sakarja, i Sakarjas boks första kapitel, talar om, något liknande. Han får se en syn, står det, i slutet av första kapitlet, 18 versen. Och han fick se fyra horn, inte fyra djur, men fyra horn. Då frågade jag ängeln som talade med mig, vad betyder dessa? Han svarade mig, detta är det horn som har förstrött Juda, Israel och Jerusalem. De fyra hornen hade förstrött, förskingrat Juda, Israel och Jerusalem. Då kan man ju fundera på de här fyra djuren. Vad gjorde de egentligen för någonting? Det första lejonet, det andra björnen, det tredje pan. Men det finns även på andra ställen i Bibeln syner som överensstämmer här. Och jag tror många tänker nu på Uppenbarelseboken, men jag är faktiskt fundersam på Domarboken. Därför att i Domarboken kan vi läsa om Gideon. Och Gideon, han var ju ett redskap för att befria Israel ur Midjans våld. Midjan, alltså ett främmande folk för Israel, hade fått överhanden. Och Israel var väldigt förtryckta under Midjans dominans. Men Herren uppenbarade sig för Gideon, och Gideon fick just det här uppdraget att befria Israel ur Midjans våld. Och det blev ett krig, och Gideon förde det kriget på ett sånt sätt att det blev seger för Israel. Och det här kan vi läsa i Domarbokens 6, 7 och 8 kapitel. Sen efter det så slog sig Gideon ner och levde gott och förföll tyvärr till en viss avgudadyrkan. Men han fick 70 söner, och en av de här sönerna står om i Domarbokens 9 kapitel. Hur han konspirerade tillsammans med de som bodde i Siken för att få makten över hela Israel. Och han var så grym och brutal, så att när han fick Sikens borgare över på sin sida, då gick han resolut till verket och slog ihjäl alla sina bröder, 70 män utom en. Och den som han inte fick tag i, det var Jotam. Och Jotam gömde sig. Men när de skulle inviga Abimelek, hette han. Abimelek, som hade dödat sina bröder, till konung eller ledare för Israel. Då står det i vers 7 i Domarbokens 9 kapitel. Då gick han åstad och ställde sig på toppen av berget Gerizim. Det var Jotam som gick åstad. Och hov upp sin röst och ropade och sa till dem: hör mig, ni Sikems borgare, för att Gud och må höra er. Träden gick en gång åstad för att smörja en konung över sig. Och det sa till olivträdet: bli du konung över oss. Men olivträdet svarade dem: skulle jag avstå från min fetma, som både gudar och människor ära mig för, och gå bort för att svaja över det andra trädet? Då sa träden till fikonträdet: kom du och bli konung över oss. Men fikonträdet svarade dem: skulle jag avstå från min sötma och min goda frukt och gå bort för att svaja över det andra träden? Då sa träden till vinträdet: kom du och bli konung över oss. Men vinträdet svarade dem: skulle jag avstå från min vinmust, som gör både gudar och människor glada, och gå bort för att svaja över det andra träden? Då sa alla träden till törnbusken: kom du och bli konung över oss. Törnbusken svarade träden: om det är er uppriktiga mening att smörja mig till konung över er, så kom och ta er tillflykt under min skugga, varom icke så ska eld gå ut ur törnbusken och förtära cedrarna på Libanon. Så hör nu, fortsatte Jotam, om ni har förfarit riktigt och redligt där i att ni har gjort Abimelek till konung, och om ni har förfarit väl mot Gideon eller Jerubal och hans hus och har vedergällt honom efter hans gärningar, För ni vet att min far stridde för er och vågade sitt liv för att rädda er från Midjans hand. Under det att ni däremot idag har rest er upp mot min fars hus och dräpt hans söner 70 män på en och samma sten och gjort Abimelek, hans tjänstekvinnas son, till konung över Sikems borgare, eftersom han är er bror. Om ni alltså denna dag har förfarit riktigt och redligt mot Gideon och hans hus, då må ni glädja er över Abimelek och han må och glädja sig över er. Varom icke så må eld gå ut från Abimelek och förtära Sikems borgare och de som bor i Millo, och från Sikems borgare och från de som bor i Millo må eld gå ut och förtära Abimelek. Och Jotam skyndade sig undan och flydde bort till Beer, och där bosatte han sig för att vara i säkerhet för sin bror Abimelek. Innan dess hade han alltså burit fram det här budskapet. Inte om fyra djur, men om fyra träd. Tre träd som bar frukt och ett som bar törnen. Men Daniel fick se en syn av fyra djur. Tre djur som något sån här påminner om de djur vi känner till. Från, om vi säger, naturen. Och så ett fjärde djur som inte var likt någonting av det vi har alltså mött i naturen. Det finns alltså skillnader här. Man kan säga de fyra djuren var ju otvivelaktigt bilder på de härskande riken som hade faktiskt velat gärna få makten över Israel. Och fick det periodvis på gott och ont. De här fyra träden, eller tre av dem, de vill verkligen inte ha någon makt. Det synes de vara för obekvämt. De förstår att det att ha makt, det innebär att avsäga sig någonting. Det handlar om förpliktelser. Det är inte bara att bara godtyckligt göra som man vill. Även om det tyvärr blir så ibland. Kanske alldeles för ofta när det gäller maktens män och kvinnor. Kan vi fortsätta fundera lite på de här fyra djuren i Daniels syn. De fyra träden i Jotams liknelse. Det finns ju skillnader. Det finns också överensstämmelser. Det är någonting med det här att det är djur, va, som gör att det handlar om någonting som inte stämmer för människor. Därför det står att när Gud skapade människan, står det, i begynnelsen och skapade allting, alla djur och alla växter, då satte han människan över djur. Människan skulle råda över, står det, fiskarna i havet och fåglarna under himmelen, över alla markens djur, vilda djur, boskapsdjur och kräldjur. De vilda djuren, för det är faktiskt vilda djur, som lejonet, björnen och pantern utgör, skulle alltså ha hamnat på något väldigt sätt, på något hamnat fel, eller rättare sagt världen, hela världen. Daniels syn är faktiskt, den är universell, den omfattar hela världen och talar om hur människor har hamnat fel på ett väldigt olyckligt sätt i förhållande till sina egna, om vi säger sina egna arrangemang för att styra, för att regera, för att leda. Daniel ser i sin syn hur hjälpen och hur undsättningen och hur befrielsen kommer från ovan. När vilddjurets makt, när vilddjuret rasar och utövar sin makt, så kommer en underbar händelse att sätta stopp för detta. Gud själv kommer att sätta stopp för detta. Det kommer människosonen. Människosonen ska komma på himmelens skyar. det här är vad Daniels boken står, 7 kapitel, talar om. Kan vi jämföra det här med Jotams syn? Det är någonting helt annat, det är träden, men det handlar också om det här att utöva makt och styre. Träden, står det, de skulle smörja en konung över sig, alltså inte över människorna, men det här var ju en bild då på rådande förhållanden. Det var situationen i Israel. Inget av de här träden, inte vinträdet eller olivträdet eller fikonträdet, ville ha makten, ville styra. Utan det tillföll törnebusken att styra. Men då har vi väl någonting som, det är klart att det är en väldig skillnad på ett sätt. Men om det sker ett, man säger, man har ju en betydligt mer utbyte av till exempelvis ett vinträd eller fikonträd eller ett olivträd allmänt. För den allmänna, om vi säger hushållningen, än av en törnbuske. Törnbusken däremot har taggar. Och vilddjur, står det i uppenbarelseboken, ja, men också i Daniels bok, hade tänder och klor. Stora tänder av järn och klor av koppar. Det här finns väl i alla fall en viss parallell. Törnbuskens taggar, vilddjurets tänder. Det som sker när Abimelech har kommit till makten i Israel, det står vidare här i Domarbokens 9 kapitel. Jag läser i 22 versen då, efter att Jotam hade burit fram sitt budskap och flytt undan. Då heter det så här: när Abimelech hade härskat över Israel i 3 år, sände Gud en tvedräktsand mellan Abimelech och Sikems borgare, så att Sikems borgare avföll från Abimelech. Och det blev ett mycket svårt inbördeskrig i Israel. Riktigt blodigt och bedrövligt, som vi kan läsa om här. Gud sände en tvedräktsande. Det står i grundtexten en ond ande. Men jag tycker det här uttrycket tvedräktsande är ganska träffsäkert. För det var ju precis det som den onda anden verkade. Den onda anden verkade tvedräkt. Se upp för tvedräktsanden. Den vill verkligen leta sig in. Och det här kan vi också se att det stämmer ju med Bibelns undervisning. Synen om vilddjuret. Synen om vilddjuret finns ju i Daniel. Finns också i uppenbarelseboken. Nu ska vi gå till uppenbarelseboken. Där får alltså Johannes, aposteln, se den här oerhörda synen. Efter 12 kapitlet har han sett solkvinnan, gossebarnet, draken, och hur draken förföljer kvinnan som fött gossebarnet. Men det står så här då i 13 kapitlet. Då såg jag ett vilddjur stiga upp ur havet. Det hade 10 horn och 7 huvuden. Och på sina horn hade det 10 kronor. Och på sina huvuden hädiska namn. Och vilddjuret som jag såg liknade en panter. Men det hade fötter så som en björn och gap så som ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och gav det stor myndighet. Vad är det för ande som kommer in i sammanhanget när draken överlämnar makt och tron och myndighet? Det är han, draken, som råder över de onda andarna, de de onda andarna utgör drakens, så att säga, rike. Den onda anden verkade tvedräkt. Det är precis det som de onda andarna gör. Därför så tror jag det är väldigt viktigt att se upp med det här med tvedräkten. När tvedräkten, så att säga, gör sig gällande, då så är det olyckligt. Vad har vi för situation i världen idag? Och vad har vi för situation i kristenheten? Är det inte just tvedräkten som manifesteras? Tvedräkten, det handlar alltså inte bara om olika uppfattningar, olika åsikter. Man kan ha olika åsikter mellan och olika uppfattningar. Men det handlar om en främmande natur. En främmande natur som inte går att diskutera med. Utan som är alldeles för både dominerande och som ställer ett ultimatum. Jag tycker man kan se exempel på det här i vår tid. Och jag tror att det här är ödesdigert. Det är faktiskt väldigt allvarliga manifestationer av, alltså, att vi går mot slutet. Den kristna församlingen har väldigt svårt, verkar det som, kristenheten, om jag säger så, att inse att man befinner sig snarare i vår tid, inte i det utgångsläge som en gång var, då Jesus sände ut sina lärjungar ut i de fyra väderstrecken. I en värld som då utgjorde en jungfrulig mark för evangeliet. Det var ju en jungfrulig mark som aposteln Petrus fick blicka in i då han såg synen på taket till garvaren Simons hus. Han fick se alla djur och alla fåglar i en stor duk. Och vi kan läsa om det här i Apostlagärningarnas 10:e kapitel. Och han protesterade då Gud sa att han skulle äta bara. Stå upp Petrus, slakta och ät. Varsågod, alla djur, alla fåglar du ser här. För han hade ju fått lära sig genom det skriftlärdes tolkning av Mose lag. Och den var ju inte helt fel på den punkten. Att han skulle inte äta vad som helst. Och han protesterade, men Gud sa, den helige ande sa till honom. Vad Gud har förklarat för rent, det må du icke. Det må du icke hålla för att vara oheligt. Vi förstår inte att vi befinner oss inte i det utgångsläget numera. Vi befinner oss snarare i det läge vi finner i Matteus evangeliets 24 kapitel. Jesus talar om ändens tid. Han talar om, ja, detta evangelium, säger han. Är det i 14 versen? Detta evangelium om riket ska bli predikat i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska änden komma. Änden. I det läget tror jag den kristna församlingen befinner sig. Vi närmar oss änden. Vi närmar oss en situation då inte bara det här har ju den kristna församlingen känt på genom århundraden, men det blir en främmande natur som gör sig gällande, väldigt härsklysten och väldigt, så att säga, intolerant. Det är det konfrontationerna i tiden ser ut liksom att utgöra. Vi har kriget i Ukraina, vi har presidentvalet i USA och vi har EU-valet nu. Är vi inte frestade att ge törnbusken makten? Skulle inte det göra allting enklare för oss om törnbusken fick makten? Och det här också ser vi exempel på i kristenheten. Se upp med tvedräktsanden. Och jag undrar om inte den frammanas inte sällan just genom politiska, ska vi säga, förebilder eller krafter. Varför skulle vi köpa politiska eller militära klichéer när Gud har givit oss Jesus, han som är smärtornas man, som det heter i Jesajas 53 kapitel och 3 vers, smärtornas man, förtrogen med krankhet. Jag tror att någon måste kunna gå på djupet. Det behövs sådana som når alltså genom sina böner, som det heter, kan göra sin röst och hörd i höjden. Och vi kan göra den rätta analysen. På dina murar, Jerusalem, har jag ställt väktare. Varken dag eller natt får du någonsin tystna, ni som ska ropa till Herren. Giv er ingen ro och ge honom ingen ro, står det i Jesajas 62 kapitel. Verserna 6-7. Det heter också: förrän han har byggt upp Jerusalems murar, förrän han åter har byggt upp Jerusalem och låtit det bli ett ämne till lovsång på jorden. Om du som lyssnar och har lyssnat på det här tycker du förstår ingenting eller skulle vilja förstå, så vet att också du kan bedja. Du kan be en enkel bön till Gud att han låter dig förstå vad evangelium faktiskt handlar om. Att det är en gåva. Att dina ögon öppnas för och få se Guds härlighet i budskapet om Jesus Kristus. Och du kan bli försonad med Gud, bli frälst och få ett helt nytt liv och en helt ny start. Och vara i stånd att möta den svåra tid som vi nu befinner oss i och som förmodligen inte blir enklare framöver. Tack för uppmärksamheten. Gud välsigne var och en.